Hej, jag heter Conny. Jag spelar med Bob Hund. Spelar gitarr i bandet. Och har gjort det i 30 år. Och när jag inte gör det så är jag hemma i Stockholm och tar hand om mina barn. Eller så jobbar jag med andra grejer som man behöver jobba med för att få det gå runt.
Och jag heter Thomas Öberg och jag har privilegiet att få sjunga i det bandet som Conny Nimmersjö spelar gitarr. Och jag är från Helsingborg. Det är allt jag kommer ihåg just nu.
Välkomna hit Bob Hund. Eller 2/6 av Bob Hund.
Tack.
Det här är första gången som jag bjuder in ett band. Det visar sig att trummisen redan har varit med. Jag hade med Christian Gabel här. Syntmusikern här om året.
Han lyckas näsla sig in överallt den där.
Just det. Han är mycket tuffare än vad vi är, så han fick agera kulturell murbräcka så att vi till slut blev insläppta genom dina portar.
Han är också den yngsta i bandet och den medlem som har tillkommit. Annars har ni varit samma 5 personer sedan 1991.
Stämmer det, ja.
Mm. Ja, han är ju minstingen då fortfarande, men det är också lite bra. Vi behöver hans skarpa sinne ibland. Vi andra är så himla inkörda på våra rutiner, så att säga. Så ibland så tittar han på oss utifrån, skakar på huvudet och tänker, hur kan jag vara med i det här bandet fortfarande med de här galningarna?
Vill man ha ett vettigt svar från honom, då liksom ställer man frågan till Christian. Då får man liksom ett svar som överensstämmer med den övriga verkligheten.
Exakt. Pratar man med oss så får man liksom någonting som har uppstått i en 33 år plus kokong, så att säga.
Ni har nämnt i några tillfällen att anledningen till att ni har funkat så bra tillsammans så länge är att ni är en absolut demokrati. Du, Thomas, sa vid något tillfälle att ni är en absolut demokrati och ni är inte nöjda förrän precis alla är missnöjda med en
låt. Exakt. Det är så här, alla beslut blir långsamma, ingen får sin vilja igenom och alla är missnöjda hela jävla tiden. Men det är också det har blivit som en... jag använder inte ordet hållbar längre, utan jag använder ordet stryktålig. Så vi har blivit stryktåliga över tid på grund av att det är så himla långsamma. Och den långsamheten har gett biverkningar som har gjort att den här stryktåligheten har uppstått.
Men ni måste ju ha gått varandra på nerverna oerhört många gånger.
Ja, ja Conny, vi är liksom som hund och katt eller varg och får. Vi liksom tävlar om vem som har fårakläderna och vem som har vargtänderna. Men det är också en del av kemin. För att det ska uppstå alltså äkta vrede när man står på scen till exempel.
Men vi förstod ganska tidigt att... alltså, det är oftast när vi grälar så är det Thomas och jag som grälar. Men vi kom på att det inte är vårt fel, det är för det mesta Johnnys fel.
vi grälar för att de andra är så dåliga på att kommunicera. Så vi har en sån kombination av extroverter och introverter. Och jag och Conny, vi är såna här extroverted introverts. Så vi har liksom ett tunt lager av extrovert hinna på utsidan. Så det är den använder vi när vi bråkar med fördelen. Den är väldigt användbar då, ska jag säga.
Så när liksom Mats, vår basist då, när han är liksom lite så här... Men han har ju oftast en mer tillbakalutad stil än vad Thomas har, kan man säga. Mm.
Jo, men han vet det. Om jag väntar i 33 sekunder så kommer antingen Thomas eller Conny att nappa på det här problemet. Så då slipper jag ta tag i det. Så han har gjort det till en konstform, kan man säga.
Alltså bara sitta tyst och vänta, då blir man liksom...
Till någon av oss kokar över, helt enkelt. Det är en koncept.
Ni har en bok på gång som heter Nybörjartur livet ut. Det är väl kanske inte riktigt det ni har haft, men...
alltså, man kan se det från olika sätt.
Vi finns ju kvar, va? Mm. Det får man ju säga är...
Det är tur.
Ja, det är nybörjartur att finnas kvar efter 30 år.
Sen inbillar vi oss också att vi ger oss på saker vi inte behärskar. Så vi har sålt våra instrument, vi har stått på operan och vi har gjort sådana här okula grejer som att försöka återuppliva rockteater och allt sånt där. När vi kommer till alla de grejerna som vi inte klarar av, så inbillar vi oss att nybörjarturen sitter i, så att säga.
Vad innehåller boken?
Det är mycket...
Är det era memoarer eller har ni gjort något helt annat?
Nej, men man kan säga så mycket som att boken... Alltså råmaterialet är att det har suttit en kille och intervjuat oss i en timme för varje år vi har funnits. Alltså 30 timmar intervjuer. Och av det så har det destillerats fram någonting då som ska vara... vi har aldrig berättat vår historia. Va?
Det finns ett... jag vet inte vad det var för musiktidning, men det är någon... som en, jag tror en engelsk journalist som intervjuar Rolling Stones, och då står det så här: Charlie och Keith och Ron really 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 tries to remember recording Exile on Main Street. Vi har liksom hamnat i den situationen och liknande här. Vi försöker verkligen, verkligen, verkligen komma ihåg vad som hände 1995. Och det är ganska, det var ett ganska obehagligt och behagligt samtidigt. För att först så kommer ingen ihåg någonting. Det sprids en skräck i lokalen över att ingen kan komma ihåg ett enda tillfälle. Men sen så sakta men säkert så sipprar det upp minnen. Liksom. Vi var i Norge nyligen. Då sa alla så här, oh, det här det tog jättelång tid att köra. Det är ett totalt exotiskt ställe. Och vad trevligt, alltså det var kanske 5-6 år. Vad trevligt att komma till nya platser. Så sa den första vi träffar. Jag såg det i Spille här 1996. Så att...
Nej, det förträngt det.
Ja, eller det liksom, minnena har, de måste paketeras upp på något sätt. De finns där. Men så hade jag hittat en gammal dagbok som jag har. Med en, som jag köpte när jag var typ tonåring. Där är en sån, en liten tecknad hund och en katt och en liten... ett barn liksom, som, och där stod det lite nycklar. Och sen visade det sig att Conny grävde fram någonting också.
Ja, jag hade anteckningar från så här, typ som en så här almanacka bara där det stod vilka spelningar vi hade haft och liksom vad man, lite hur man mådde. Så det fanns lite nycklar så att säga. Både underbart och ganska fruktansvärt.
Ja, det var ganska hemskt faktiskt. Conny hittade någon inspelning som där det är bara rundgång, alltså väldigt, väldigt tidigt. Så är det rundgång i 45 minuter. Och det är bara ett jävla bräl och så hör man bara hur någon, så mellan låtarna så är ingen som säger någonting. Man hör bara folk som suckar. Och sen så säger jag så här, nej men nu tar vi tag i det här, nu räknar jag in. Och så hoppas jag att det ska hända någonting annat. Och sen kommer det 45 minuter exakt likadant bröl som avslutas med att ingen säger någonting. Och vi är så här, hur kunde man vilja återvända till detta? Vad var det som drev oss? Det är så, så totalt resultatlöst liksom. Men någonstans där så ville vi tillbaka. The mercenary don't fight the war for free. They fight the war for a currency, not unity, not peace. Bookkeepers with information that covers all of these details. Fake news won't prevail with me holding the keys. Land of the free, enslaved by the false pretense. Jo, men det vi har nu då, det är X med Little Sims. Och att jag har valt den låten, det är för att jag tycker att det är den bästa skivan som jag har hört som har kommit i år.
Brittisk rappare.
Ja, precis. Och hon produceras utav han som gör Salt-skivorna och så här. Men det är bara så bra kombination av liksom intelligenta texter och musik som är liksom, ja, dansant också. Mycket, mycket svår kombination. Det var smart och dansant.
Det är bra att vara nära Conny, för han är Bob Hunds överskottsenergiminister i den här demokratin. Så han håller koll på ny musik, så jag frågade honom lite så här, ja, har du lyssnat på något nytt? Och sen så när jag öppnar telefonen på morgonen så står det så här, har du inte kollat? Jag mailade ju dig i natt en massa låtar som jag bara, jag har precis vaknat. Men det är så att vi är en bra kombination där. Det här är något som Conny har koll på. Det är fint.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så att jag försökte googla efter vad det är för sampling hon har använt. De här vackra, nästan karibiska körerna i bakgrunden.
Ja.
Jag hittar ingenting.
Nej, inte jag heller. Men det känns som att det är...
En exotiska skiva av någon.
Ja, typ, precis, kanske. Precis. Men det är skitsmart musik. Liksom. Den är jävligt effektiv. Men den förra skivan var mer direkt. Men den här var så här som att... I början var jag lite besviken. Men sen så har liksom, den har vuxit på mig.
Vad var era första intryck av varandra när ni drog igång 1991? Jag vet att du fick vara med i bandet för att du hade en replokal.
Exakt.
Till början.
Ja. Men det faktum är att jag träffade Thomas och Jonas innan dess. Alltså när Thomas och Jonas flyttade upp till Stockholm 1987. Jag vet att de tror att det var 1986, men det var det inte. Det var 87. men jag träffade Thomas Jonas första gången på ett bröllop. Det är typ det enda par jag fortfarande känner som fortfarande är tillsammans. Det är Jonas och Malin och Alexandra och John.
Alexandra och John, det var på deras bröllop.
Ja, det var på deras bröllop. Och då var det som hade ni precis flyttat upp i Stockholm. Men ni hade de här syntkläderna på er, liksom så här, kostym, vit skjort, svart, vit och svart och så här. Och ni var så lika så jag kunde inte känna så skillnad på. Jag visste aldrig vem det var jag pratade med. Liksom. Och sen hamnade ni i samma replokal som jag då.
Precis. Ja, det är två saker jag vill säga. Det ena är att stockholmarna de har samma liksom perception som du vet, när människor missuppfattar folk från andra världsdelar. Så när man drar iväg med någonting sådär. Ja, de där ser ju likadana ut allihop. Så att stockholmarna tyckte att vi skåningar såg likadana ut allihop och lät exakt likadant. Så att de kunde liksom inte skilja oss åt.
Två jätteenergiska
från Helsingborg.
Ja, som hoppade upp och ner hela tiden, exakt. Direkt, man säger.
Exakt. Och sen nummer två då, det var ju att vi faktiskt lyckades manipulera Conny så till den milda grad att han fick göra audition för att bli medlem i bandet i sin egen replokal. Alltså att jag har gått i land med det är faktiskt en av de grejerna jag är mest stolt över i Bob Huns karriär. Obegripligt.
Ni nämnde förut att ni mådde rätt dåligt, verkar det som, när ni lyssnade på gamla inspelningar. Jag kommer att tänka på en lång intervju som Jan Gradvall gjorde med er i tidningen Pop, då du, Conny, beskrev er så här: alla i bandet är egentligen mixväxter. Ingen av oss har någon vettig utbildning. Ingen av oss har gjort lumpen. Ingen har ens körkort. När vi började prata med varandra var det en lättnad att träffa människor som mått lika dåligt som en själv.
Ja, alltså det här är ju 90-talet någon gång.
96 tror jag.
Ja, precis. Så där var det ju när vi träffades ganska mycket. Men jag har ju inte den bilden nu direkt av att jag skulle vara någon slags misfit. Det förändras ju lite när man får barn och så här.
Det kanske var tonårsangsten som satt i lite fortfarande.
Jo, men som jag beskrev verkligheten då, så var det ju då. Liksom. Men de sista 20 åren efter 2000 och så här, så känner jag väl liksom att... Men det känns kokett för mig att säga att jag skulle vara en misfit nu. Ja.
Vi brukar säga till Conny, vi andra i bandet, så här, du har det bra hos oss. Så vi har liksom tagit hand om varandra. Det här har säkert snott någon annan musiker, men vi har i princip uppfostrat varandra. Alltså, John Essing sa varken god dag eller adjö när vi träffade honom. Han sa ingenting. Det enda jag kommer ihåg när jag träffade honom första gången, det var att det luktade så jävla mycket bakfylla i hissen när vi åkte ner till den här replokalen. Och han sa inte ett ord.
Jag har hört honom säga någonting.
Nej, då har sammanhang. Inte...
Men han har, jo, men det har en gång. Han har en ganska ljus röst och talar ganska tyst.
Ja,
han kan också ha mycket mörk röst.
Ja, han alltså, nu när vi har gjort den här teaterpjäsen, det var ju folk som så, då har vi ju repliker allihopa. Och det var någon som har känt honom sedan gammalt då. Och han sa, alltså, ja, jag tror att John Essing pratade mer på den här stunden på scenen än han har gjort tidigare i hela sitt liv. Vilket är en total anomali, för att vi har ju gjort den här showen 20 gånger. Men det visat sig att han är otroligt välartikulerad och har mycket att säga, men... Han var som en stängd musla liksom, när vi lärde känna honom.
Ert senaste album har getts ut i två delar som heter Drömmen är en råvara och verkligheten är en raffinerad produkt. Hur många idéer får ni från drömmar? Är det något ni har tillämpat på riktigt?
Alltså det där är en sån minerad mark. Det är så svårt att uttala sig om det, men... utan att simma iväg så tycker jag att det man vill åt, det är när man är jag brukar säga så här ibland att jag tänker när jag sover. Och det är ju samma sak som att drömma, så att säga. Och man vill åt någonting som är större än det man har och någonting som man inte ska behöva försvara eller förklara hela tiden. Men som det är i titeln på den här skivan då, jag ser att det... Drömmen är under attack, liksom, för att det är lätt att viftas bort som en drömmar. Då är man liksom lite ytlig eller lite fånig, eller man är inte verklighetsförankrad, eller man är lätt att bekämpa. För att de är svåra att backa upp med fakta. En dröm kan man inte backa upp med fakta. Liksom. Så att, men det är viktigt. Det tillståndet är viktigt för Bob Hund, för det ska vara tillåtet att göra saker. Man ska få lov att busa runt, och man ska få lov att gråta, och man ska få lov att vara jävligt sned. Man ska få vara jävligt allvarlig om man är sugen på det också.
Nej, men ni vet att liksom, när det är liksom lågkonjunktur, då pratar man om att nu ska vi skära i kulturen. Nu är det bara järnmalm vi har råd att göra. Liksom. Nu ska vi inte ha någon kultur. Nu stänger vi biblioteken. Lite så att det som anses vara drömmar anses ofta ha lyx. Va? Är det någonting som man egentligen inte har rätt till? Liksom?
Det är precis som att man har affärsidéer som poesi istället för poesi som affärsidé. Det är liksom det man kämpar mot det hela tiden nu. När man så att säga rycks med det som du pratar om så här, eller i dessa tider, om man sätter citationstecken kring det, så är det är ju någonting som man är, det är någon sorts kollektivt, något man upplever kollektivt. Men jag tycker att Bob Hund har aldrig lyckats ta sig in i det riktigt, utan vi har ju dratt oss undan för att slippa hantera många av de grejerna. Och sen kan vi, efter lång tid, så kan vi låta det sippra in i vad vi gör. Men alltså att komma med liksom dagsfärska analyser om vad som händer i samhället, det är typ det sista vi ska hålla på med.
Jag blev ändå lite paff just över referensen till drömmar, för jag har alltid upplevt er musik som oerhört direkt. Det finns inte så mycket drömskt i den, utan det är väldigt konkreta ögonblicksbilder. Och återigen den här Jan Gradvall-intervjun som jag citerade nyss, det finns något citat där av dig, tror jag, Thomas, när du nämner att förr i tiden kunde rockmusik skildra bara en känsla som titta på den här bilen, oj vad fort den går.
Exakt.
Och det var, jag tror du citerade The Cramps eller någonting.
Exakt.
Medan sen på 90-talet eller senare också så handlar rockmusik mer om att analysera sina känslor. Det duger inte längre med oj kolla vilken tjej, hon är snygg.
Utan...
Det här dräkta tycker jag att ni har haft också. Även om det är oklart exakt vad det handlar om, så finns det något.
Men den heter ju också Drömmen är en råvara. Råvaran är också ett arbetsmaterial som ligger till grund. Man måste liksom omvandla för att hitta ett ämne. För att de låtarna är ju redan skrivna, som du själv säger. Och det här självanalytiska, så här, ledsen man med gitarr. Vi är liksom förbi det. Men samtidigt, och politisk musik fanns liksom ganska mycket på 70-talet också, så otroligt minerat. Religion, idrott, politik, alltså allt sånt, det är bara, man kan inte ge sig in i det utan att stöta på en massa tuggmotstånd. Så därför försöker vi hämtar liksom tillbaka saker som händer ute i samhället, men sen så missuppfattar vi ofta när vi pratar med varandra, det blir så här, någon hör fel, och utifrån det så blir det en startpunkt för något som kanske associerar ett ämne som flyger runt i samhället. Liksom. Men färskvara och direkthet, ja, jag vet inte om vi är så bra på det. Detta vi lyssnar på nu är den härliga låten Escalator med The Sparks. Och The Sparks har funnits i 100 år, gissar jag.
Minst.
Minst. Och jag hävdar då med dårens övertygelse att detta är den bästa Kraftwerk-låten som skrivits sedan albumet Trans Europe Express 1977 av två anledningar. Dels den musikaliska, melodiska formspråket och texten, som är exakt det vi pratar om nu. Den är otroligt specifik. Den handlar om hissar som går upp och som går ner. Och som man, ena sidan kan man tolka det som att det går upp och det går ner i samhället. Eller så kan man tolka det som att hon åker upp, jag åker ner. Det är humöret. Och till och med en gång i tiden har en hiss varit en teknisk lösning, så att säga. Och att tekniska lösningar inte alltid för oss närmare varandra. Utan när hon använder den tekniska lösningen, då åker hon ner. Och när jag använder den tekniska lösningen, då åker jag upp. Eller så åker hon upp och jag ner. Men vi är aldrig på samma våningsplan. Så att, och den är från deras senaste skiva då. Så det är en jävla bedrift, tycker jag.
Och den fantastiska titeln, The Girl Is Crying In Her Latte.
Ja, det är dagsaktuellt. Gratulerar. Alls till mig här. Det här är så jävla bra, tycker jag. Till och med de här ljuden. Det är sådana här orkestranljud som är från den här synten som Kraftwerk köpte när de var i USA.
Jag minns jag såg stora delar av Bob Hund på Cirkus 2004 när Kraftwerk spelade.
Japp. Yep.
Bra konsert.
Vad gör du där?
Ingen vet.
2004?
Nej, jag såg dem tidigare. Jag tror inte att du... Eller jag kommer inte ihåg.
Ja,
jag har sett dem en gång på Cirkus.
Mm. Ja, Jonas var i Solnahallen 92, tror jag det var.
91.
91, va? Och du kan det.
Ja, men jag minns det, för jag var inte där. Jag hade centralprov i matematik där efter.
Nej, din stack.
Och jag... Ja, jag gick inte.
Jag var skitnervös innan att det skulle vara lågt och dåligt och sömnigt. Men sen efter ett tag så sa jag till Jonas, fan, jag har gåshud ända ner på hälen nu. Och det var så jävla högt just i Trans Europe Express när de hade såna här synkade bilder när tågen slår i varandra. Det var sån här metallbankning.
Har du fortsatt gå även sen Florian hoppade av?
Svaret är nej. Jag är nöjd. Jag vill inte förstöra det fina jag och Florian hade tillsammans.
Men det handlar lite om
alltså,
att du vill inte gå på
Florian Western, Schneider.
Eller hur? Du vill inte stå på jättestort ställe.
Så jag är inte snobbig med det. Kraftar kan man nog säga överallt. Men
om du skulle uppträda utan Florian på Cirkus, du fick en biljett, skulle du inte gå då?
Vi riskerar att trilla ner i ett hål här. Ja, alltså Kraftwerk, vi kan ha ett separat, du kan bjuda in mig, Fredrik. Så kan vi ha ett separat Kraftwerk, med, för jag kan nämligen mer än alla journalister på hela jorden om Kraftwerk, tycker jag själv, men det kan jag såklart inte.
Men Kraftwerk är ju ett av de få banden som alla i bandet gillar.
Kraftwerk och Cramps har fått intrycket.
Ja, men det tror jag alla kan
komma ihåg. Det finns några stycken. Mm. Du har också Velvet Underground kan man säga.
Men Kraftwerk och Cramps är en jättebra blandning. Liksom.
Och Jonathan Richman har vi pratat om. Det var ungefär det som vi har kunnat enas om. Annars har vi väldigt olika ingång till musik.
När jag flyttade till Stockholm 92 så var Bob Hund bandet alla pratade om, men som ingen riktigt kanske hade hört. Utan när jag kom till Stockholm så var det, här finns det ett band som heter Bob Hund och de är helt galna, sa folk. Sen hörde jag en historia från Magnus Karlsson i Weeping Willow som var er roadie i början, i och med att ni inte hade körkort, någon av er. Så
ja, precis. Chaufför.
Och, han fick köra er. Han berättade att ni någon gång hade spelat, tror jag, på Mejeriet i Lund. Och det var några äldre ljudtekniker där som trodde att ni var någon slags dagcenter för folk med psykiska funktionsvariationer.
Och
sa till Magnus, det är ändå fint att de här killarna får åka ut och spela för folk.
Ja, det där är tre olika historier som har blivit en, men jag I love it. Jo, men det har, vi har, som sagt, vi har tagit hand om varandra och uppfostrat varandra. Som, det är som det här när Conny hjälpte ju Johnny att skicka in en ansökan till, det var något stipendium på konstnärsnämnden. Han skrev exakt likadant. Jag tror till och med du fyllde i med din handstil i hans papper. Otroligt kladdigt och rörigt. Men den ene fick pengar, Johnny fick pengar, men Conny fick inga pengar. Och Johnny delade inte med sig av det här stipendiet som han fick.
Fick du en förklaring på det här?
Nej, men alltså det var det är lite att slå tärning vem som får ett sånt där stipendium. Men det borde vara Johnny, hade ingen som helst dåligt samvete att ta hela summan själv.
Johnny hade legat och sovit i 2 minuter innan det skulle lämnas in, medan Conny hade säkert förberett sig i flera dagar och visste vad han skulle skriva. Men det är också väldigt fint att jag anar ingen bitterhet från Conny. Man ser det i hans ansikte. Han är inte bitter.
En av era mest omtalade låtar då i början av 90-talet var 5 meter upp i luften, som inspirerats av att du, Thomas, en gång hoppade högt upp och skadade knäna flera gånger när ni spelade i Solna.
Just det.
Och läkaren skrev en remiss till en psykiatrisk klinik och menade att du hade försökt ta livet av dig.
Ja.
Och så hade han skrivit på remissen: patienten hoppade 5 meter upp i luften utan droger, struket under det. Men jag har aldrig fattat den här historien. Vem kan hoppa 5 meter upp i luften?
Alltså, du fångar upp en ganska intressant sak.
Han skrev så alltså?
På det här, ja, på den här tiden då hade man ju remisser i papper och man skrev med bläckpenna. Så att jag vet inte, någonstans i den här kedjan så blev han otroligt provocerad av mig.
Det roliga är också att Apromus, det är typ 2 meter i tak där, va?
Så
att
det men
vad heter stället, sa du?
Apromus i Solna, då var det där vi
ja, det, vi skulle spela på svenska garagerockens hemmaarena. Så jag hade tänkt så här, för att i Solna på den tiden, Nomads, Robert Johnson och Punch Drunks, flest Ramones-skivor per capita i hela Sverige och så vidare och så vidare. Så jag hoppade verkligen så högt jag kunde och landade på knäna och det gjorde jävligt ont. Men om vi spelar tillbaka till biljakten, läkaren sa alltså så här: jag blev väldigt upprörd när jag ser dig och när du har gjort på det här viset. Han kanske hade några personliga grejer som tog tag i honom liksom. Så att han skrev med bläck och jag tittade på. Patienten hoppade 5 meter upp i luften och sen strök han under så hårt så att det gick hål i pappret. Och så gav han mig remissen och sa: nu går du till psykakuten direkt. Liksom. Ja. Vi kan ha ett eget program om det här, du och jag, Fredrik. Berätta om hela den här historien, för det tar 45 minuter till.
Och för din del var det egentligen bara... Ja, men du skulle spela på den svenska garagerockens hemmaarena.
Exakt.
Då kör man Iggy Pop.
Då kör man, då ger man allt.
Knasbeteende. Det, du gjorde ditt jobb som rockartist.
Man dyker som från en trampolin ner i en swimmingpool. Det var bara det att det fanns inget vatten i swimmingpoolen. Alltså jag följde rockens regelbok sida 1.
Jo, men här har vi också kanske då drömmen som krockar med någon form av vad det är vissa kallar verklighet, va?
Mm. Nej, men han såg det som sitt ämbete att stoppa den här typen av beteende. Och, så sa han ju typ så här också, någonting lite mer överslätande i stämman: du kan få hjälp med det här, lille vän.
men det är lätt att skratta åt i efterhand, men det är klart att du måste ha varit jätteskärrad när det här hände.
Ja, ja.
Du trodde att någon skulle släppa bort dig som tvångströja.
Ja, jag var jätterädd.
Ja. Det här är Come Kino med Joy Division. Och varför har jag med den låten? Ja, det är mitt absoluta favoritband genom tiderna. De har liksom... Eller så sen jag... Alltså, när jag började lyssna
på
Joy
Division... Vad heter de, sa du?
när jag började på dem så var det som att... den första skivan jag hörde var Closer. Och första gången jag hörde skivan så blev jag också... Jag blev väldigt provocerad. Att någon kunde vilja uttrycka så mörka känslor överhuvudtaget. Jag var typ 13 eller sånt där. Jag tyckte att det var så otroligt stark och jobbig musik. Så att jag typ slängde bort skivan med någon form av äckel. Liksom. Sen åkte jag iväg på en sån här skidsemester. Och så hade jag de här låtarna i huvudet. Och så kom jag hem och bara la på den där. Och då tyckte jag att det var den bästa musik jag hade hört i mitt liv.
Du tvättade händerna innan du la in den i garderoben. Liksom. Ja. Ja, men det är spännande. Men
så det
uppfattar var musiken som smutsig.
Ja. Så det var som en sån mindbending-grej. Där liksom helt plötsligt så förstod jag musik på ett annat sätt efter att jag hade hört den skivan.
Intressant att smutsig musik som är så sobert presenterad.
Men kanske med att den är som att man skulle kunna bli förgiftad. Alltså att den utstrålar någon sorts radioaktivitet eller någon mer kemisk fara, liksom, tror jag.
Men sen så är det också det här med för jag vet, på den tiden så pratar man ju ofta om, alltså, Ian Curtis var en hånad sångare. Folk sa att han kan inte sjunga, han sjunger falskt, han har ingen röst. Och nu tycker man ju som att han kanske är en av de bästa sångarna man har hört inom rockmusiken, för att han är så extremt bra på att liksom hitta en ton liksom. Och jag tycker att det är trösterikt också att man kan ha den sämsta rösten och vara den bästa sångaren.
Come Kino. När jag såg den låttiteln på en Joy Division skiva första gången, då tänkte jag att den hade något att göra med Beach Boys Kokomo. Deras 80-talshit.
Yeah.
Men jag var typ 12 då. Som jag
Berätta associationsfält.
På tal om brittiska band så har Blur gjort comeback. Deras gitarrist Graham Coxon var väldigt besatt av Bob Hund i många år. Är det sant att han även försökte faktiskt bli medlem i bandet?
Ja, det är ju dåligt för myten att punktera. Alltså, vi träffades och han ville spela med oss. Men jag vet inte vad det var med honom. Han är ruskigt bakfull den dagen, tror jag. Eller sjukt nervös på något sätt. För det var alltså... Det blev, han sa så här, jag har tagit ut min trampolin. Vi skulle spela på Münchenbryggeriet. Och det var någon typ av festival där. Och det var efter, nu är det så här, minnenas allé dimmi. Men det var i samma veva, Flaming Lips var där också. De hade spelat på Roskilde där någon hade blivit klämd till döds. Så det var, alltså det var någon konstig stämning som hängde i luften. Men, spola till biljakten. Det slutade med att vi inte spelade tillsammans av någon anledning som jag faktiskt inte kommer ihåg. Men han ville verkligen och han var tillgänglig. Liksom så. Han var sugen. Jag tror inte han ville bli medlem, men jag tror han ville vara med och köra min trampolin.
Ja, men,
vilket han har gjort.
Han gjorde det. Han har gjort det sen. Ja.
Sen
ja. Han har framfört den. Han hade en svensk flickvän, va? När det begav sig. Jag tror att det var så han fick upp ögonen för oss. Men så han kör ju den här på någon slags... Han sjunger den på svenska när han kör den live.
Fonetisk svenska. Han har ju spelat in min trampolin. Och brukade köra den live. Jag har någon kompis som stod i en pissoar i Glastonbury. Där han hör liksom, what? Då kommer den.
Och det var ju inte bara han. Det var en hel del folk i England och andra länder som var väldigt intresserade av Bob Hund. Märkligt nog kanske mer intresserade än vad de var sedan av ert internationella projekt Bergman Rock.
Just
när,
det.
När ni skulle erövra världen.
Ja. Exakt.
Och sjunga på engelska.
Där blev det ju så att när vi kom dit och sjöng på engelska då var ju de här blur där i lokalen. Men då tyckte ju de att liksom lite av det här exotiska gick förlorat. Där, va? Det förstod man ju ganska snart.
Mm. Snygg journalistisk övergång här måste jag säga till att leda in på Bergman Rock. Vi brukar kalla det the band that nobody dared to love. Not even the members, inom parentes.
Nej, men när jag lyssnar på angående att må dåligt när man hör... Alltså, Bergman Rock var ju så här att... Alltså, lyssnar man på musiken så finns det jättemycket kvalitet på båda skivorna. Men det enda man som bandmedlem minns det är att det tog 8 år att spela in skivan. Och den kostade otroligt mycket pengar att göra. Och vi, när vi skulle liksom... Alltså skivbolaget hade rätt med att det ordnar sig, det är okej. Vi säljer ju alltid 30 000 ex i Sverige. Och vi lyckades ju tajma skivsläppet med att Napster slog igenom. Så skivförsäljningen dalade ju sedan 90% samma vecka.
Nu låter det som vi försöker förklara, precis som Sven-Bertil Taube sa att hans skådespelarkarriär i USA inte blev av på grund av oljekrisen. Jag vet inte om det här är helt riktigt. Men
skivbolaget satt i alla fall så här, nu är vi i radio, så jag sätter händerna för ansikten. Och de hade ju lagt alltså, miljonbelopp på den här skivan och den såg, vad sålde den? Typ 5 000 ex?
Ja, lite mer. Hade vi sålt så många skivor som vi sålde då, som ansågs vara en katastrof, hade vi nog legat etta på alla listor för att folk köper inte så mycket skiva.
Men det var väl den tiden då ni hade börjat tjäna lite pengar med bandet,
ja,
också?
Ja, på 90-talet.
Bobo hade gått bra under 90-talet. Sen slutet av 90-talet så hade ni för första gången pengar och kunde leva på det.
Ja. Alla utom Johnny då?
Ja, Johnny hade lite pengar också.
Men han fick väl ett stipendium?
Ja, alltså, men jag, det är en annan historia. Men jag hade, det var ju ett år när vi fick väldigt mycket Stim-pengar. Stim gjorde ett misstag. De betalade ut dubbelt så mycket Stim-pengar som alla skulle få. Till alla medlemmar. Det är helt otroligt. Tänk så här, att det är en ganska stor summa. Så att, jag vet inte hur många miljoner det är de betalar ut. Men det är datafel. Så att de skickar ut den dubbla summan till alla människor. Och... En vecka senare så kommer det som ett brev från Stim. Hej, vi har gjort fel. Var snäll och betala tillbaka hälften av summan som ni fick förra veckan. Och hur väl tror du att bandmedlemmarna i Bob Hund hade förvaltat de här pengarna? Mm. Jag hade varit så här,
vad gjorde ni då? Vad brände ni pengarna på?
För Johns del så var det 3 trasiga mopeder och 3 trasiga stereoanläggningar, tror jag. För 100 000 eller sånt där.
Jag tror folk tyckte att de hade väldigt mycket pengar. Det diskuterades typ så här, varför kan man inte köpa ett nytt kök på en flygplats eller någonting i den stilen? Så, här, så dyrt som möjligt, så snabbt som möjligt och så impulsivt som möjligt.
Så du försattes liksom i kollektiv skuld där? Alltså alla som hade gjort slut på sina pengar, vi kunde inte betala de pengarna.
Så du tänkte nej, okej, nu måste vi slå utomlands så vi kan betala tillbaka Stim-pengarna. Därför Bergman Rock?
Nej, det var Bergman Rock var helt enkelt för att vissa av bandmedlemmarna tyckte att vi var liksom...
Nu börjar det vissa...
Jag vill inte hänga ut folk.
Nu känner jag att pilen börjar peka mot mig.
Nej, det är inte mot dig. Men alla i bandet hade inte samma motivation. Vi tyckte att ja, vi skulle vidare till någonting. Prova en ny utmaning.
Exakt. Exakt. Det som David Bowie bildar ju Tin Machine, va? Så att det är samma...
Då han sjöng på svenska.
Exakt. Det är samma relation mellan Bob Hund och Bergman Rock som det är mellan David Bowie och Tin Machine. Det var liksom jag tror inte någon gick och längtade efter det utom en möjligtvis 2 personer någonstans. Och vad de hade för argument är oklart.
Men trots dålig kritik så ledde ju faktiskt Tin Machine till att Bowie någonstans fick tillbaka sin kreativa glöd, medan ni snarare kanske förlorade ett momentum.
Man skulle kunna säga det så, men samtidigt...
Man ska vara väldigt pessimistisk.
Ja, exakt. Eller så framar man det på ett annat sätt, att Conny, det han säger, att Bob Hund hade ju kört för fulla, vi hade ju tryckt gasen i botten sen början av 90-talet. Det där 91 som ni pratar om, det ibland så inbillar jag mig att bandet bildades långt tidigare, men vi var behov av att ladda om kanonen liksom. Så att Bergman Rock är den perfekta voodoo-dockan som man kan liksom blama allt som Bob Hund inte gjorde, och det är jag väldigt glad för.
Thomas, jag pratade med dig i fjol om Bergmanrock, för jag skulle föreläsa under Bergmanveckan på Fårö.
Just det.
Jag gjorde en lista över 10 popkulturella Bergmanögonblick, och då var Bergmanrock med. Då beskrev du Bergmanrock som att ni fick kämpa som fan helt i onödan. Det var som att ta energi och hälla ut den utan att någon brydde sig. Men jag är stolt över att jag har gjort det. Det var som att rulla en sten upp för en kulle när ingen kollar. Lite Sisyfos-myten.
Ja. Ja, men det är, jag har något sånt destruktiv överskottsenergi i mig ibland. Och ibland när det är väldigt bra, alltså, precis som folk hugger ved när de är förbannade. Så var det någonting med Bob Hund som vi inte kunde bemästra längre. Då tror jag att Bergmanrock kom in som det perfekta svepskälet.
Men det finns en sak man kan berätta. Va? Runt den här tiden, 99... 2000-2001 där omkring, så har ju vi liksom en egen lokal då, som ligger i det här, som låg i det här gamla filmstaden i Stockholm, där Ingmar Bergmans forna privata visningsrum var det ju, det som var vår replokal. Och där hade vi en inspelningsstudio också. Och vi hade Daniel Skotte som var vår liksom ljudtekniker och producent, som repade med oss liksom varje dag där egentligen. Vi var aktiva typ 5 dagar i veckan. Och på den här tiden så var vi ju som en... Vi bodde i samma stad. Vi jobbade otroligt mycket, och det blev väldigt mycket material. Som är ganska bra. Så, och vi hann liksom inte ta hand om alla idéer vi hade. Och vi var liksom på ett sätt... Som Nille Perne som producerade en skivmast där, kom in utifrån. Han sa ju så här... Bob Hund är inte ett band, det är en sekt. Och han hade ju lite rätt i det. Alltså, vi var ju extremt närsynta individer. Alltså, vi levde ju bara i det vi gjorde liksom, på den tiden. Och det var både underbart och fruktansvärt.
Är fascinerad av den här blandningen av kompromisslöshet och aningslöshet?
Jag tror de bor nog väldigt nära varandra om du tittar noga. Så det, jag tror det hör ihop väldigt mycket. Att det är svårt att vara kompromisslös om man har tentaklerna ute och är för empatisk, så att säga. När man jobbar i grupp. Så alltså bara för oss, om vi får ett kort ögonblick, att bara få 6 personer att dyka upp när det gäller Bob Hund samtidigt. Att göra samma sak samtidigt. Det är en enorm ansträngning. Och när vi adderade detta till att detta dessutom skulle ske utomlands, då adderade vi nya parametrar vi överhuvudtaget inte kunde bemästra.
Du nämnde en spelning i Berlin som inte gick så bra.
Åh gud, ja. Vi åkte ner och vi åkte buss i 100 år för att spela på någon festival som var väldigt väsentlig just då. Och sen när vi hade stått på scen typ i 20 minuter, då står det en tysk ljudtekniker och gör det här, skära av halsen när man drar handen fram och tillbaka.
Hur mycket folk är i publiken?
Jag vet inte.
Det är inte många.
Nej, men i alla fall, så vi gick av scenen då, för att det här såg väldigt allvarligt ut. Och så kom man in och så sa han, sorry, I looked wrong on the watch. Here, have a beer. Och så tog han en öl och vår ölback och gav till mig, och så sprang han därifrån. Och sen åkte vi hem igen, och så ingen förstod vad som hände, och alla var jättebedrövade.
Så vi fick 20 minuter speltid istället, ja, men typ, för 40?
Ja, vi skulle knäcka Tyskland liksom på det här tillfället. Sen flyttade jag från Stockholm efter det. Nu ska vi lyssna på en låt som heter Düsseldorf med ett band som heter La Düsseldorf.
Klaus Dinger alltså. Mm-hmm. Bandet han startade efter Neu.
Exakt.
Och allra först var han med i Kraftwerk.
Exakt.
Som trummis ett tag.
Ja. Han har gjort många rätt, men han är tydligen helt omöjlig att ha att göra med, vad jag förstod. Jag har sett någon dokumentär.
Har du sett Jakob Fryséns fantastiska, ja, The Heart is a Drum?
Exakt. Exakt.
Det är en av de bästa musikfilmer jag sett, tror jag. Jag såg om den nyligen och blev helt tagen av dem.
Ja, håller med.
Hans romans med den här svenskan. Hur han startar ett band för att vinnaren är tillbaka.
Är hon inte norska?
Hon flyttade till Norge i alla fall.
En svensk tjej som flyttade till Norge. Är hon norsk? Är hon svensk? Det var också ett par bröder där som var de stimulerade. De var som föregångare till Oasis-bröderna där. De grälar ju liksom konstant med varandra och hade ju inte alls samma. Och precis som de här bröderna Davis i Kinks. Så man hör, det finns en sån punkig, vresig spänning i den här musiken också. Och lång och omöjlig är den också. I love it.
Men det är så roligt när han söker upp den här norskan eller svenskan på slutet där ju. Och han förklarar det här med ja, hur mycket hon måste ha betytt för Claes, det är som att han hade gjort så mycket musik som handlar om henne. Och hon är så helt oimponerad.
Ja, jag frågar, vad har han betytt för dig? Han säger ingenting.
Ja, exakt. Men det är det här kompromisslöshet och omvärldsanalys. Det går liksom inte hand i hand om man ser det ur ett affärsperspektiv. Mm.
Den Claes Stinger-intervju som hörs i den filmen gjordes av Michael D, en svensk journalist. Och den publicerades han i tidningen Pop. Där jag jobbade på 90-talet och då hörde Claes Stinger av sig och ville ha några ex av tidningen när intervjun kom. Han hade inte gjort några intervjuer på åratal. Och han ville ha 30 ex av tidningen. Och jag skrev tillbaka, ja men det är inga problem, men det kostar rätt mycket att skicka det här. Mm. Och han sa, ja men då kan jag skicka en present till dig Fredrik. Så kom det med posten en jättefin Noia Fish som man hade skrivit lite på. Så, dear Frederick, this one is especially for you. Och sen, jag glömde bort det och tänkte lite, men varför vill han ha 30 ex av tidningen? Så det visade sig att han skickade ut de här tidningarna till folk som han trodde hade kontakt med hans gamla flickvän.
Ja.
Så att hon skulle se att han fortfarande pratade om henne i en svensk musiktidning.
Just det, han fick...
Wow.
Mer 25 år senare.
Han fick näring av den här, ett bortglömt liksom projekt fick näring.
Och det var därför han tackade ja till intervjun. För han hoppades att hon kanske skulle läsa intervjun.
Mm. Men La Dissolotte, de två första skivorna där, de är, alltså, det är 10 poäng. Alltså det är lite sådana bortglömda, folk brukar tjata om Gun Club eller Suicide. Eller du vet så här bortglömda rockband som inte alla har koll på. Jag vet inte om det, folk kanske har koll på det, men de rekommenderas varmt.
Har du varit i Düsseldorf mycket och stått och kollat Klingklang-studion
absolut
utanför?
Absolut inte. Jag är ingen trainspotter. Det skulle inte, jag ser inte poängen med att stå och vänta utanför någon studio. Jag tycker det känns som osunt beteende. Jag tror folk man beundrar, de ska man låta vara i fred. De ska göra det de ska göra. Det är min åsikt.
Jag känner till en annan svensk artist som åkte dit. Det var skittråkigt till den. Det var som ett industriområde.
Vem då?
Nej, jag vet, Thåström har åkt dit.
Till Düsseldorf för att?
För att titta på Klingklang-studien. Alltså, det ser ut jävla garage.
Men vad heter han?
Jag är bekant med Mobile Homes, svenska syntbandet. De har åkt dit och spelat in ljud från tågstationen.
Ja.
Jo, men det har någon form av konceptuell funktion. Men vad heter han som var med i Visage? Han som var DJ?
Steve Strange?
Nej, inte han, utan trummisen. Jag kommer komma på det sen. Men han gjorde ju sån jackpot. Han skulle bara åka till Düsseldorf och köpa skivor. Så typ så här, då träffar jag Ralf och Florian på ett café. Det finns en jättebra dokumentär som handlar om den här Blitz Club. Jag kommer komma på vad han heter snart. Så att han hade ju tur då. Eller vad man ska säga. I sin trainspotting.
Den av era låtar som jag nog har citerat mest är istället för musik förvirring. Det är någonting med det uttrycket som jag använder det mellanåt. Om något går åt skogen eller om man ska spela skivor någonstans och sen funkar det inte. Den låter ju någon slags manifest. Där du sjöng gamla moster fosterland, du har retat mig ibland. Därför spelar jag i band, därför krossar jag min hand. Mm. Får gamla låtar av den typen en ny betydelse med åren? Eller är det som att ni försätter er i det tillstånd ni var i när de skrevs? Framför dem nu?
Alltså det lustiga är att den har en profetisk innebörd. För att att den krossade handen, den blev verklighet många, många år senare. Jag kände på mig att förr eller senare kommer någon att krossa en hand i det här bandet. Och den personen som gjorde det sitter väldigt nära mig. 20 centimeter. Så att jag gillar att du använder den här titeln. Ibland ser man det, så att folk använder det som rubriker, ibland i tidningsrubrik. Någon hade någon artikel om streaming så står det istället för musik för förvirringar, du vet sådär. Och det är ju egentligen ett citat från en recension av en Shostakovich-konsert. Så att, och det var en mycket berömd tyrann, vars namn jag inte nämner för jag tänker inte ge propaganda här. Men han skrev i en tidning som heter Sanningen då att detta är inte musik, detta är förvirring. Och efter det var Shostakovich livrädd för att nästa gång han öppnade ögonen så skulle han ligga nergrävd under marken. Så att på något sätt så har tyranniet i omvänd ordning alstrat en låttitel här.
På tal om Ryssland, så en av de bästa spelningarna jag sett med er var när ni spelade musik till den ryska stumfilmen Mannen med filmkameran från 1929. Det var 2016 på Södra Teatern. Oerhört vackert alltihop.
Nu ska jag vara lite petig. Sist jag kollade så är han Ziga Vertov. Jag tror han kom från Ukraina.
Ah,
för att vara lite petig här. Men ja, det är en underbar film. Fantastisk film. Mm. Och jättekul att spela till. Det enda gången jag kan ha lutat mig tillbaks, spelat lite piano och tittat. Allting har inte hängt på mig, så att säga. Det satt en liten kille, vi hade en orkester med bestående av ungdomar. Och det var en liten 8-årig kille som spelade bastuba i någon av de scenerna. När en uteliggare vaknar i svartvitt på stora skärmen, då brast det för mig. Det enda gången jag har gråtit på scen, så att säga. Då gjorde jag en Michael Jackson.
Det var folk som grät på era tidiga konserter. Jag har en väninna som heter Madeleine Leber som skrev om Bob Hund en gång och nämnde gråterskorna på Bob Hunds tidiga spelningar. Det här var runt 94-95 kanske. Gråtande tonårstjejer.
Man får tänka på att Sverige var ett väldigt stängt samhälle på, alltså när Bob Hund satt igång. Det är som att det fanns ett östblock kvar. Det fanns ju en Berlinmur. Och nöjeslivet på Södermalm där vi befann oss, det var ju som fortfarande Berlinmuren, att vi var på östsidan. Det var ju stängt måndag, tisdag, onsdag. Möjligtvis på torsdagen så började de öppna upp. Jag kan tänka mig att när Bob Hund började spela så fanns det så mycket uppdämd sorg och svensk depression liksom, som behövde komma ut ur ungdomarna. Så det var deras lilla Beatles-moment.
Ja, sen så är ett moment där. Det var ju kanske det här med svenska texterna då också. Det var ju väldigt ute när vi började. Alla skulle ju spela engelsk pop. Pop på engelska, shoegaze. Alltså de indiebanden som var precis innan oss. Så det var vi egentligen bara Det Leva som sjöng på svenska. Alla andra sjöng på engelska. Så det var ju lite inte hört på ett par år. Jag vet inte om det bidrar till att
så grät de för att de kände att det var bra, men de förstod inte vad sångaren sjöng. De visste att det var på svenska, men de kunde inte urskilja orden. De kunde inte dechiffrera.
Du har lite fördomar om fördomsfulla stockholmare.
Mina bandmedlemmar har sagt ibland att om jag hade sjungit på rikssvenska så tror de på fullt allvar att vi hade tjänat mer pengar. Så att jag är inte bitter, men jag har tagit till mig av kritiken. Riding in the saddle, henchman at your side.
Det här är ju liksom kapitlet musik som kunde fått ett bättre öde. Alltså, vi brukar säga att Zombie Birdhouse med hiphop är liksom en av världens bästa dåliga skivor. För den är liksom som att man förstår när man har den här skivan vad han ville göra. Men man förstår också varför det har gått helt åt skogen. Liksom. Den är... Så den här musik som vi ofta lyssnar på, för att den ger oss ganska mycket... Alltså ofärdig musik ger en mer inspiration än alldeles perfekt musik många gånger.
Life of Work heter den här låten.
Japp. Ja, typ.
Han försöker ju göra någon slags...
Jag försöker låta som La Düsseldorf.
Ja, just det.
Ja, Iggy Pop är ju med i den här Klaus Dinger-dokumentären och pratar om hur mycket noj har betytt för honom. Så här mycket noj har han ju sällan låtit, tror jag.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur var det att tolka I Wanna Be Your Dog på Polarprisgalan här om året?
Vi försökte ju återvända. Alltså, vi vet ju att han gillar Bo Diddley. Och Bo Diddley var ju stora för Studios. De har ju flera, den här 1969 och Little Doll och allt vad de heter.
Deras tuk-tuk.
Exakt. Den rytmen liksom, som låter som ett tåg som kommer flygande. Så var det första vi fixade. Så att vi liksom lät vissa av de melodierna hämta tillbaka det, va? Så att han skulle fatta den hälsningen. Sen här på inspelningen så har vi också lite såna, vi har ett sånt John Cage stämt piano, det vill säga det är en massa muttrar och skruvar i det, så att det låter som, alltså John Cage då, konstnären, han ville liksom göra uppror mot flygeln, för han tyckte det var ett borgerligt instrument, så han slängde in muttrar och skruvar så det låter mer som sån här balinesisk gamelanmusik när man spelar på den. Så det la vi in också, för vi vet att Iggy Pop ju gillade John Cage, att de var inspirerade av hans ljudexperiment i tidigt skede. Och sen var det bara att försöka, du vet, vad heter stället? Det är det finrummet liksom på
Grand Hotel, det är Vinterträdgården.
Ja. Och det som är lite lustigt här, va? När Bob Hund spelade sin första konsert inför publik där vi fick betalt, det var i Daily News i Kungsträdgården. Och då satte folk och åt när vi spelade. Och för övrigt så trampade jag in gravid kvinnas pyttipanna på den konserten, men det kan vi hoppa över.
Blev hon extra arg eftersom hon var gravid? Och hon
hennes kille blev jävligt sned och puttade mig så att jag ramlade baklänges. Eller egentligen, det var så här var det. Att jag ställde mig på ett bord där det satt en gravid kvinna och han blev sur på mig så att jag ramlade baklänges i en ogravid kvinnas pyttipanna. Men historien har liksom förenklats. Så att,
det var två kvinnor inblandade.
Ja, det var två kvinnor som satt, ja. Två par som satt och åt. Alltså, vi pratar om 10 centimeter från scen. Helt bizarrt. Och då, nu ska jag säga ihop det här. Bara några 100 meter därifrån, över 30 år senare, ligger alltså den här Vinterträdgården. Och på slutet så försöker jag krypa bort till pristagaren då och säga hej. Liksom. Och då sitter det folk och äter. VIP-gäster som desperat sitter och skär i en pilgrimsmussla. Så att jag ser att det finns någon form av cirkulär händelse där. Så jag hade skitkul för att svara på frågan.
Men du ramlade inte ner bland pilgrimsmusslorna?
Nej. Det gör inte.
Nej, men det
jag var så under så bordet för säkerhets skull.
Men du gick fram till Iggy också?
Ja.
Och han kysste din handska?
Tvärtom. Han slängde fram sin hand som du vet, för vi pratade också om Mae West. Jag vet att han gillar en amerikansk skådespelerska som heter Mae West som var otroligt kaxig. Hon alltid när hon kom in i ett rum så liksom lät hon bara, handleden var slapp. Så här kom hon in med den först och så lät hon männen kyssa hennes hand. Så när i slutet av det här tordönet som Conny och John höll på med, då liksom försökte jag brotta mig förbi den amerikanska ambassadören och vem det nu var som satt där för att liksom göra närkontakt av tredje graden. Våra ögon möttes. Ljuv musik uppstod. Och då slängde han fram handen som Mae West. Men tv-kamerorna missade det, så att det blev liksom ett läppstiftsmärke på hans lilla hand. Så gick det till. Det är inget jag brukar berätta, men jag tänkte eftersom vi ändå var inne på området så.
Men sen kan man ju säga så att det här med att ge sig ut i publiken, du har blivit lite bättre på det. Men det var ju mycket benbrott i början.
Ja.
Vi gjorde så här stage dives. Man liksom visste inte ens att det var, att det kunde vara, det var alla andra gjorde det, som man gjorde det själv.
Så, det var ju väldigt mycket stage dive i början av 90-talet. Mm. Jag var en gång på Gino och såg Saint-Étienne. Det väldigt timida brittiska popbandet. Och du är någon som stage-diver.
Men det är ju faktiskt så att folk, till och med, jag tror, nu har jag inte koll på Wikipedia här och senaste uppgraderingen, men jag tror till och med att Iggy Pop är listad som en av potentiella liksom första stage-diveren någonsin. Så han, ibland berättar han ju om det då, att han kastades ut och ingen tog emot, så att säga. Så det var väl det var det man skulle ha sagt då när man var i närheten. Men
du är ganska stryktålig, eller hur? Ja, ganska så här liten och senig. Och
nej, precis. Ett tag trodde jag att jag hade fler ärr än Börje Salming, men det hade jag inte. Det här är en brasiliansk Jorben Jor och Erare Humanum Est. Ska vi höra nu. En jävligt bra låt måste jag säga. Tenhos dias que eu acordo pensando e querendo saber de onde vem o nosso impulso.
Han är väl mest känd, vet du, Maskenada finns det en
alltså,
hit som heter.
Jag kan inte hela hans karriär, men alltså, han sjunger så bra så att det är helt löjligt. Och det finns en massa goa rymdljud i den här låten. Texten handlar tydligen om att han sjunger om astronauter och rymden. Och det är ju också tidstypiskt. Det här är ju 70-tal antagligen. Och folk har liksom precis varit på månen. Och nu så sipprar det då in i popkulturen. Och vad han dillar om här och huruvida gudar har varit astronauter eller inte. Det kan inte gå i god för. Men låten är jävligt bra.
Du skrev till mig att det påminner lite om storyn i Ridley Scotts Prometheus.
Exakt. Och det är precis i början, det glömmer man lätt bort för det blir ju jättespännande och actionladdat sen. Men första inledningen, den första kvarten är jättekonstig. Man fattar ingenting.
Ja, men det anländer en av
det
de
kommer
här,
stora precis. Figurer som ser ut som för stora människor. Som liksom typ skär halsen av sig själv och liksom pollinerar vattnet på något sätt som gör att
och då skapas liv på
exakt,
jorden. Eller människan skapas
exakt,
där.
Exakt, exakt, exakt. Och han måste ha lyssnat mycket på den här låten för han delar på ganska kraftigt.
Kan du portugisiska så att du förstår?
Nej, jag använde en teknisk lösning igår som översatte texten för jag hade faktiskt ingen, ärligt talat, ingen aning. Men det finns ju en sån, finns ju tjänster nu också som ska tala om för en vad texter betyder med hjälp av ny teknik. Men den förstod inte det. men jag läste på lite då, så att det handlar om och varför jag kommer in på det här området via den här låten, det är inte kanske det första som jag tänker på att jag sitter och lyssnar på hemma, men den stimulerar den sidan. Ja, när jag var liten, alltså det låter helt otroligt när man tänker på det, men bland det mest upphetsande man kunde se på tv, jag är född 1967, det var alltså en svartvit Blixt Gordon total cliffhanger tv-serie där han håller på att bli skuren i två delar av någon typ av laserstråle, och rymdskeppen, så här, röken kommer typ rakt upp bakom rymdskeppen, alltså det är helt total lågbudget fast det var Hollywood-grejer. Och det sitter i fortfarande. Rymden är någon sorts... Det är någon sån klyscha på att... I science fiction, då får man lov att hitta på sina egna regler. Så här, det är ingen som kan liksom överbevisa en om teorier som någonting ska hända om 10 000 år, typ.
Så, ni gjorde ju en cover på en fin rymdlåt, Topetila planet, med Plastique Bertrand.
Exakt. Det är ett tacksamt tema, men otroligt lätt att virra bort sig. Det är lätt att det blir totalt fiasko. Men ja, en låt jag rekommenderar alla att lyssna på två gånger.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
En industrirockfråga, Conny. På ditt soloalbum Skönheten och oljudet så listade du Björklund och Kastenhag Bygg AB som kompmusiker. Exakt hur bidrog byggfirman till musiken? Var ni där och hämtade skrot och grejer?
Nej, alltså, de byggde om hemma hos mig. Jag spelade in ganska mycket hemma av den skivan. Så jag mickade helt enkelt upp trapphuset när de höll på att bila där.
Det låter ordentligt när man bilar i betong.
Ja, visst. Jag satt liksom och live-mixade där samtidigt som jag lyssnade på musiken. Det blev bra.
Finns det obskyra inspelningar en Lucia-natt när Conny själv gör industrimusik i en vägtunnel i Södertälje, inspelat på, alltså det är ett primalskrik med maximal distorsion i fruktansvärt skrämmande ljudbild som säkert någon gång kommer att höras. Han har en lång tradition av att väldigt lyhörda öron för buller och väsen. Oväsen, skulle jag säga.
Jo, men jag hörde industrimusik första av 1983. Jag tror att det var någonting med Throbbing Gristle först. Och sen så blev jag liksom intresserad av just det här. Det är också som man berättade om Joy Division förut. När helt plötsligt när... Det finns ju någon låt som Atrocity Exhibition på Closer. Där också det är ett instrument som inte är ett instrument som låter där i början. Som är ett väldigt så här... Alltså det är ett oljud. Mer än musik liksom. Och när den dörren öppnades så vill man ju liksom lite vidare där. Och så när man hörde... Thurman Grissel och Anstrid Sönerbauten med helt plötsligt, man inser att de spelar musik med borrmaskiner, så var det ju det liksom. Jag gick omkring på stan och lyssnade på vägarbeten och sånt där.
Respekt.
Ja, men det är här... som att en distad gitarr var liksom inte tillräckligt distad längre, utan det var roligare att lyssna på bilmaskinen liksom.
Och här fortfarande, det finns en sån tidig live-film upptagning med Einstürz och Neubauten där det är en kille som bara står och gräver med spade som inte ens är uppmickad. Conny hävdar att det är ett av de stora sceniska framträdanden i världshistorien, så att säga. Och det här kopplar faktiskt tillbaka till John Cage som liksom i någon sorts zen-buddhistisk tradition menar på att man ska liksom ta in omgivningen och låta de ljuden bli den musiken man behöver för stunden. Så att Conny hade förstått något. Där andra hörde vägbygge hörde han ljuv musik.
Jag har några lyssnarfrågor, och inte från vilka lyssnare som helst utan från de hjältemodiga kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Till att börja med undrar Peter Altsén så här. Kommer ni ihåg i Gävle för 30 år sedan när han, en kille, klev fram och skrek: är ni på riktigt eller är ni på låtsas? Och har ni kommit fram till något svar på den frågan?
Mm. Kan det vara samma kille som ställde exakt samma fråga till Avenant Stove när jag spelade på Cityhallen 1988? Det är mycket möjligt. Jag har inget bra svar på den frågan. Jag säger som om Jonas Jonasson skulle svara på det här, han skulle inte skriva en bok som Sören Kierkegaard skrev som heter Antingen eller. Jonas Jonasson skulle skriva om den boken, då skulle det heta Både och. Så det är mitt svar.
Micke Lund undrar hur det var att samarbeta med Philemon Arthur and the Dung som ni har gjort nyligen.
Ja, det kan man säga så.
Det mystiska svenska bandet som gjorde en legendarisk skiva 1972 med Inkommer Gösta, en hit för de som inte känner till dem.
Då ska han veta att samarbetet går till så att filmen skickar en tape till oss anonymt. Det är inte så att vi umgås. Vi vet fortfarande inte vilka de är.
Folk har utmanat mig på filmen och hävdat att jag skulle erkänna att jag var med i filmen 18 dagen.
Det startade när du var fem.
Exakt, bara på jag säger att det är en fysisk omöjlighet. Jo, men jag tror det ändå. Så att vi lever ju i en värld där just lite hemligheter och mysterier är ju fantastiska. Och filmen 18 är ett stort mysterium. Men vi spelade in en cover på deras låt Får jag spy i ditt paraply som vi skickade till Filmonator, inte till skivbolaget Silence. Varpå de liksom tipsade skivbolaget om oss. Så sedermera så ledde vårt samarbete med Silence. Det kom egentligen initialt från Filmonator and the Dung.
Alltså, vi skickade en demotape innan vi hade gett ut en skiva. Ja. 1992 eller 91.
Och för att följa upp den här mytiska lilla sagan, vi hade ett Bob Hund-museum i Helsingborg. Oklart för mig vilket år, det kan vem som helst kolla upp. Och när vi städade undan, då hade någon eller några i Filmonator and the Dung släppt ner ett kuvert bakom en soffa där de tackade för en fin utställning. Så att det var liksom närkontakt, men ändå inte av tredje graden.
Och när de gjorde den här reinkarnerade exakt som förut, den hörde vi... Det finns ju en film, en tidig Bob Hund-film som Martin Kahn gjorde. Och Dan Sandqvist.
Mm.
Och där finns det en sekvens där Nikolaj Stenstrup, dansken på Silence Records, sätter på en bandspelare, eller om det är en CD, och spelar upp den här covern som de har spelat in. Och det var ingenting som vi kände till.
Ingen aning om det.
Vi blev bara så... Vad är det här? Och det är den andra låten som är på B-sidan där. Eller A-sidan.
Ja. Och ska man vara lite utåtriktad här så finns ju den. För de har gjort en ny utgåva nu då av den här vinylskivan. Och då finns den med som en 12-tums skiva där. Den ene tolkar den andra och den andra tolkar den ene. Så till slut så slutar den här saglan lyckligare än den började så att säga.
Men de är ju också sådana band som är intressanta för att de spelar liksom in musik då med kakburkar och akustisk gitarr.
Rullband, tandbärgare med sån här...
Det är så här som att det de får ut ur det där, det är ju faktiskt ganska häftig musik. Alltså. Det är också inspirerande liksom, att man kan göra så pass mycket med så lite medel.
Johan Karlsson undrar hur ni kom på ert bandnamn. Hade Bob en hund?
Den här historien, den här frågan har vi fått så många år så att den är ju, man somnar lite när man berättar.
Ja, men vi ska ändå, nu ska vi resurrecta den, för att den kommer ju tillbaka hela tiden. Det var, ska jag?
Du kan börja.
Jag kan börja. Mats och Johnny hade slavat bort alla sina pengar. Så var det. Och
de väldigt tidigt.
Ja. redan kvällen innan hade de slarvat bort alla sina pengar. Och så dagen efter så satt de tillsammans och tittade på tv. De hade ingenting bättre för sig. Och då ska det finnas en seriefigur i rörlig bild om en hund. Som vi fortfarande inte förstår vad, om de har hittat på det eller vad den är.
Och John har berättat att den här hunden går omkring och är slokörad. Och har blivit av med jobbet, blivit av med flickvännen.
Och blir nedstängt av bussen, är nerregnad. Och den här hunden ska heta Bob. Och då är det någon av dem som säger så här, men Bob hund, säger någon då. Och så, men vi har fortfarande, alltså ärligt talat, jag rycker till. Jag skälver lite av obehag fortfarande när jag hör det här bandnamn. Alltså jag har inte riktigt vant mig. Nej, jag bearbetar detta fortfarande. Det är inte riktigt vad jag hade tänkt mig.
Nej, alltså massa, figuren som Martin Kahn har ritat, den är ju 10 av 10. Ja. Men namnet, alltså det är ju så fruktansvärt jobbigt när man ska träffa folk som inte... Alltså, vad gör du för någonting? Ja, man är på någon bröllop och de vet inte vem man är. Och så här. Jag spelar musik i ett band. Ja, vilket band då? Det går liksom inte att säga. Det finns, det är bara
mjuka konsonanter. Det är väldigt svårt att förklara. För det var associerat med en tid där liksom de två fick agera reklambyrå och knäcka den här nöten. Liksom. Det är mycket med associationerna som gör att man ryser av obehag.
Slutligen har vi en fråga från en lyssnare som heter nästan likadant som den första låt ni gav ut på skiva. Han heter Edvin Arleskär. Fantastisk fråga. Kan man få lista till spelningen ikväll? Är punk?
Ja, nu sänds ju inte detta samtidigt som... eller, när sänds detta?
Det dröjer några veckor.
Okej. Okay. Ja, då blir det ju svårt vilken spelning man svarar på då. Alltså rent teoretiskt skulle jag säga ja. Men praktiskt vet jag inte. Vi ber för återkomma i ärendet.
Var bor Edvin? Ja.
I Stockholm tror jag.
Aha.
Nu ska vi se, han är 28 år gammal står det här. Han är alltså 2 år yngre än Låton. Jag tänker man är döpt efter honom.
Och punk. Mm. Ja, Edvin, vi vet inte hur detta kommer att sluta. Syftar vi på kvällens spelning när den här sker, den här...
Vänta, han har skrivit till spelningarna ikväll eller imorgon har han skrivit här.
Ja.
Så han menar alltså här på Hasselbacken.
På Hasselbacken tror jag.
Han ger oss en valmöjlighet, antingen eller.
Mm. Han låter oss undersöka detta.
Mm. Dörren är inte helt stängd. Gästlistan är inte fullsmakad med celebriteter redan. Så att det finns ett potentiellt utrymme för en punk stockholmare.
Det känns som att Edvin har medvind.
Kanske.
Vi måste ju till soundcheck på Hasselbacken.
Ja, just det.
Thomas, Conny, Bob Hund, tack för att ni kom hit och pratade.
Tack så mycket.
Tack.
Inte då och inte sen. Inte långt bort, inte nära hem. Inte upp och inte ner i tid.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Thomas Öberg och Conny Nimmersjö från Bob Hund var hemma hos Draga.
Sekunder som springer, månader som söver. En nutidsmaskin är den enda maskin du behöver.
Och här kommer ett slutmeddelande. Edvin Arleskär fick gå på Bob Hund. Så tack Thomas och Conny för gästlisteplatsen.